Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 229 för vecka 40 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Nej men hallå där.
Hallå. Har ni haft en bra vecka?
Absolut. Jag var på öl och whiskymässan. Det var väldigt trevligt.
Kul.
Ja, jag har aldrig varit på något sånt förut. Det var väldigt trevligt. Men det var
lyckats missa typ varje gång det är här i Göteborg så ja.
Ja, men det känns som en sån där grej. Man ser typ i sociala medier, ja, det där vore kul, och så orkar man aldrig riktigt göra det. Men nu gick jag och några kompisar. Men jag tyckte det var lite så här, mot kvällen där, fan, folk blev riktigt packade. Alltså. Det öppnade ju typ klockan 11 på förmiddagen och vi drog vid 6 eller 7, tror jag, därifrån. Och då började det verkligen bli så här, det krossades glas överallt och folk liksom ramlade runt. Och det, jag tror inte, svenskar kan liksom inte hantera en sån där.
Nej. Jag är så fascinerad av det, för jag var på, jag känner igen det, jag var på en whiskymässa och hur en del liksom tar de här kupongerna man får för inträdet och verkligen letar upp det billigaste och dricker så mycket som möjligt. Vad har man för nöje av att gå på liksom en mässa där man ska kunna testa massa olika saker och uppleva smakerna och lära sig någonting? Man bara försöker bli full.
Nej, det är jättekonstigt.
Det kanske inte är riktigt därför man är där då. Eller?
Nej, men då kan man fan köpa en flaska och gå hem och sätta och drick.
Ja, ja, absolut. Liksom,
ja. Ja, men absolut.
Det blir billigare, men dessutom. Jag förstår liksom inte riktigt logiken i att bara gå dit, ta det billigaste och försöka bli full. Och så dricka en Mariestads liksom mellan. Nej, det köper jag inte.
Mm. Nej, jag håller med.
Nej, ja, verkligen.
Men ja, det är väl vad jag har gjort. Vad har ni gjort?
Jag har bara föräldrat.
Ja, det är samma.
Den där ungen är väl, är 25 dagar idag. Så det är fortfarande väldigt mycket sådär. Jag kan liksom inte ta hand om sig själva så mycket än.
Nej.
Det dröjer kanske några veckor till.
De är ganska sämst på det runt den 25 dagars åldern.
Ja, precis.
Ja, om några veckor så
jäkligt frustrerad.
Så sköts diskmaskinen och allt sånt där över dem.
Mm. Precis. Ja, nej, så det är väldigt mycket, det är liksom inte så mycket annat som händer i livet. Mm. Än det där bebisandet.
Nej, jag har vabbat, så att det är ungefär samma nivå.
Okej, vad roligt du har.
Ja, ja, det är skoj. Nästan hela tiden.
Jag satt och läste en chatt här innan vi, när vi väntade på att du skulle börja.
Okay.
Som Benny Rosenqvist, vår gamla favorit. Ja. Han har chattat med tidningen Näras läsare. Och när jag liksom läste igenom det här, det är ganska intressant. Alla hans svar är ju liksom positiva besked. Är inte det härligt?
Absolut.
Att det är liksom, folk frågar, kommer jag bli gravid? Yes. Fast du är 42, du kommer bli det, och du kanske undrar om barnet kommer vara friskt. Ja, det kommer det vara, så det kan du sluta oroa dig för. Det är så här, kommer jag bli mormor? Självklart, du kommer snart bli mormor. Det kommer flera på en gång.
Men jag har ju inga barn.
Hej.
Det löser sig, ska du säga.
Undrar om jag kommer få lokalen jag ansökt om. Lokalen kommer bli din och det kommer gå perfekt med ditt projekt. Det är verkligen så här.
Ja, men
allting är bara tipptopp. Och den här tyckte jag var intressant. Det var någon som heter Lars som säger, ser du någon kvinna som ska komma till mig, är så ensam. Och då säger Benny så här, plötsligt händer det. också med den kvinnan du ska möta. Det kommer hända snart. Jag ser en kvinna med mellanblont hår, med dåligt klippta toppar, stora blå ögon, verkligen stora. Hon är lite grann av en Barbie-docka, nästan lite för perfekt. Bli inte skrämd, för hon kommer älska dig på riktigt.
Men det stämmer ju så väl in med den inspelning jag gjorde av honom. Vad det här? Ja. Det är liksom inget kritiskt eller inget liksom det. Ja.
Det är inte hur kan det vara så? Nej. Ja, men hur kan det vara så att allt är positiva besked?
Ja, men det är, ja, men det, är ju, det blir ju så otrovärdigt. Alltså om i varje fall någon gång ibland slänger in någonting som den här mannen som är så ensam så. Ja, men ibland händer det oväntade saker. Lösningen kanske kommer från ett oväntat håll. Du träffar inte en kvinna, men du kommer med i en grupp av människor som har liknande intressen och du känner dig inte ensam längre.
Nej, precis.
Nej, och då kanske man kan triggas till att söka en sån miljö om man känner att man är ensam till exempel. Precis. Istället för att ljuga ihop någon väldigt specifik berättelse om exakt vad som kommer hända.
Och det blir så passiviserande på något, för att säga liksom, nej men slappna bara av, för det kommer hända av sig själv. Du behöver inte göra någonting. Du behöver inte gå ut och gå med i en studiecirkel och träffa människor där du kanske träffar någon som är intressant. Sitt du hemma i din soffa så kommer
jag
de bara
vet, dyka upp.
Och vad händer då om de inte dyker upp? Alltså om det inte dyker upp den här specifika bilden som han har målat upp, vad händer då? Hon var tydligen fel, för hon stämmer ju inte in på den här beskrivningen.
Nej, men precis. Nej. Och det är ju det som är så, när folk frågar om liksom, kanske högrisk förlossningar och sånt där, oroar inte. Det kommer gå jättebra. Det är också så här, ja, fast om det är en högrisk graviditet, då kanske man ändå ska vara extra försiktig. Man kanske faktiskt ska åka in en extra gång om man känner minsta lilla. Men har man fått höra så här av honom, så kanske man bara, jag vet ju att allt kommer gå bra, så det är bara onödigt att åka in.
Ja, precis.
Jävla obehaglig typ alltså.
Ja, oh ja.
David, har du rätt mycket inkopplad? Jag tycker det låter lite burkigt.
Det gör det. Men du lät ju bra nyss.
Ja, precis. Men det lät som att det byttes.
Nej, typ. Ja, vänta bara.
Jag kan ta en till fråga från, som Benny har fått in. Ja. Lukas som frågar, varför dör vi? Och Benny svarar, kära Lukas, vem har sagt att vi dör?
Det, men typ alla.
Ja, det är väl ändå så här. Om vi inte ens kan enas där då. Då vet du fan.
Så det låter bättre.
Ja,
ja men nu
känner jag dig. Där så. Och idag, vid hela tiden.
Ja, men precis.
Ja. Oj, vänta, här ska vi se. Här har vi faktiskt en sista grej här då. Mm. Precis som det du nämnde där, David. Det är Thomas som frågar. När jag träffade dig 2013 gav du mig en framtida familjebildning inom tid. Men det har inte inträffat. Trots flera år över tiden har det gått om intet. Är inte det intressant då? Ja han kör ju bara så här. Du har missat din möjlighet. Nej, jag bara skoja. Vad är det med honom? Hans skämt är ju... Ja, jag vet inte. Men så säger han så här att det är ibland svårt att se i tid när saker händer. Men det sker. Det är också så här. Varför säger du en tid då, om det är så svårt att veta? Han har ju uppenbarligen sagt en specifik tid när han säger specifika tider till alla som ställer de här frågorna. Mm. Det kommer hända inom 2 år, det kommer hända inom 11 månader, det kommer hända, alltså han är väldigt specifik.
Ja, men det är ju så här skojare jobbar, för man blir av med folk på en gång, alltså just här och då. Så precis. Blir det så, jag blir så nöjd. Men, och det är inte många som gör så här sen, dessvärre, att de återkommer och säger att du, det här du sa, nej, det var inte riktigt. Och de hör man ju aldrig talas om nästan. Men ändå är det ju självklart så att de här beskeden som han sitter och delar ut så här frikostigt, det är ju så att det absolut allra mesta slår ju inte in, och det får man som lyssnare eller som läsare aldrig reda på.
Nej precis. Så att, och även när man då hör av sig och säger, ja men nu sa du det här och det slog ju inte in, så flyttar han bara fram den. Flyttar bara fram den tidsramen.
Ja.
Ja, nej, men det har inte hänt än, men det kommer hända. Så.
Ja,
riktigt svin. Sen vill jag bara säga att du, David, du var ju citerad i senaste Folkvett.
Ja, det stämmer bra.
Från den här podden, så det var lite kul.
Ja, precis.
Det tycker jag att folk kan gå in och kolla. Och är det så att man inte har Folkvett, att man inte är med i Vetenskap och folkbildning, tycker jag faktiskt man kan ta och gå med. Det är en förening som gör väldigt mycket bra inom skepticism och sprida kunskap. Och, det är fan, jag tycker de är värda en liten slant. Och så får man folkvett och lite andra grejer.
Mm. Och så man nu har jag också kontext och så kan man sluta känna sig ensam och så kan man träffa någon.
Ja.
Jag lovar att alla ni som lyssnar, ni kommer träffa en lång mörk främling eller något.
Så, som nästan är för perfekt.
Precis, ser ut som en Barbie-docka.
Ni kommer träffa varsin Barbie-docka.
Finns många såna här människor inom Woff, kan jag skvala om. Men det är också så här att nomineringssvängen har ju dragit igång nu för årets folkbildare och förvillare. Mm. För 2017. Så att är man medlem i föreningen så kan man ju också gå in och nominera folk, och det gör man via mail då. Så att det är bara att mejla in till föreningen så kan man vara med och nominera. Det är ju förvillarpriset som brukar få allra mest uppmärksamhet, men det finns ju även många folkbildare som gör väldigt bra saker på väldigt, väldigt bred front. Mm. Ja. Som DNs vetenskapsredaktion och så här som fick senast, va? Och det var ju väldigt väl värt. Så att in dit om ni har någon sådär, eller vad heter det, det kan vara en person eller organisation eller vad som helst, någonting som har gjort väldigt mycket för folkbildningen, så in och nominera om ni är medlemmar i föreningen.
Får jag bara säga en sak till om det här med jag håller tummarna att Emma Frans ska få folkbildarpriset. Mm. Det tycker jag. Så jag ska faktiskt se till att, jag har aldrig nominerat någon tror jag, men nu ska jag faktiskt se till att gå in och göra det. Och jag kan bara flika in att jag hörde en lite konstig grej här förra veckan som har med henne att göra. Hon har ju gett ut en bok nu som jag tyvärr inte minns vad den heter. Det handlar någonting om faktaresistens och sådär. Liksom
okay,
källkritik och ja, sådana goa grejer. Och då hörde jag i en podd som heter Fredagspodden, som jag nu har faktiskt äntligen avprenumererat. Det är ju fan. De håller på med mycket flum där. Men det är Hanna och Amanda som har den. Och den är väldigt stor. Och de började då prata om Emma Frans bok. Och sa att ja, den verkade ju bra i första anblick, men sen när de började läsa i den så var den ju inte alls så bra. För hon tar ju upp dem som ett exempel då, fast hon skriver inte ut vilka det är. Hon skriver typ av våran favoritpodd duo har knappt pratat klart i sin podcast förrän vi köper en årsförbrukning av deras kosttillskott eller någonting sånt där. Mm. Så att man förstår att det var dem, för de krängde ju sin kränger fortfarande sin egen kosttillskott. Men det lät som de läst upp från boken, och så sa de då att årsprenumeration sa de, inte årsförbrukning, och sa så här, aha, det är väldigt dåligt att hon skriver årsprenumeration i sin bok när det ska handla om fakta, för vi säljer ju inga prenumerationer. Man kan inte prenumerera på våra piller. Och så hade de en lång utläggning om det och liksom hånade henne, för att det stod någonting på boken om att hon har utsett till Sveriges roligaste kvinna eller någonting sånt där, alltså Emma Frans. Och bara, varför har jag aldrig hört talas om henne om hon är så rolig? Och någon lite mer gliring så där om att är hon så kul, typ.
Ja.
Och jag tyckte det var så sjukt att de så här, dels att de hänger upp sig så mycket på ordet prenumeration. För jag tycker så här, det var ju inte det handlade om, liksom. Det är väldigt löjligt och så här, då vet inte hon någonting om fakta för att hon har skrivit prenumeration.
Men det är så vanligt, man känner igen det från, från andra liknande. Alltså, välj ut en enda sak som de har fel på, så hugg ner på den så otroligt hårt och så ignorera allt annat som är rätt.
Ja, men det intressanta var ju då att jag twittrade till Emma Frans och sa det här, att de säger typ att du ljuger och så. Hon bara, vad säger de att jag ljuger om? Jag bara, men du skrev tydligen årsprenumeration och de har ingen prenumeration. Hon bara, nej, det skrev jag inte alls. Så här skrev jag. Och så skickade hon en skärmdump. Och då hade hon skrivit årsförbrukning och inte årsprenumeration. Och jag bara, men gud vad sjukt. Så då, jag tog ju bort hela podden och så där, för jag blev så irriterad över det här. Så då gick jag in igen och skulle försöka hitta en tidskod till henne för att säga så här, ja, här och här pratar hon om det. Då hade de klippt bort det. Alltså hela inslaget med det. Och så såg jag att folk ställde frågor om det i så här kommentarsfält och sånt. Men det blev bara raderat direkt.
Okej.
Det är också ett intressant sätt att bemöta. Alltså,
men inte heller ovanligt.
Nej,
men man kan väl bara säga då, alltså lägga in en liten disclaimer i början att så här, vi pratade i liksom originalutgåvan av den här podcasten, pratade vi om det här. Vi hade sett fel. Vi ber om ursäkt för det. Eller någonting. Är inte det ganska rimligt att göra? För det är ju väldigt många som har lyssnat på den felaktiga versionen redan.
Ja. Men det är svårt att erkänna att man hade fel.
Mm.
Ja, det blir ju extra pinsamt när man liksom verkligen har så här försökt sätta dit någon.
Ja, men precis, det är, det är inte bara att de har nämnt i förbigång, utan de har verkligen gått sig in i det. Och då är det nog så
gjort en grej av det. Ja.
Att, det roliga var att sen precis efter det inslaget så började de prata om sitt tarot, så här horoskop för år 2018, och så de pratade om det typ 20 minuter. Jag bara, nej men varför lyssnar jag på det här? Jag måste radera den här.
Ja, de har rätt.
Ja. Nej, det var bara en liten parentes.
Mm. Ja, bra.
Precis. Ja, nej men vi pratade om Las Vegas förra gången, den här skytten.
Ja.
Det är så intressant tycker jag hur NRA, National Rifle Association, går ut och gör något påstående som verkar som att de försöker vara för, liksom, för att mildra tillgång, eller hur man ska säga, begränsa tillgången till någonting, utan att egentligen vilja göra någonting. För man får ju inte ha automatvapen på det sättet, utan det är ju halvautomatiska. Nej. Men det finns ju många som går runt där genom att sälja tillbehör till vapnen som utnyttjar rekylen för att fortsätta avfyra kulor med ett halvautomatiskt gevär i stort sett samma takt som en hel automatisk. Så snabbare än vad fingret kan, för en halvautomatisk måste man trycka på avtrycken varje gång för att skjuta iväg, och kan man göra det snabbt så går det ju snabbt, men då har man mekanisk aktuator eller någonting som liksom hjälper till att trycka snabbare än vad man egentligen kan göra. Man räknar alltså till 90 skott på 10 sekunder, så snabbt kan man liksom trycka av. Och hur man då från NRA säger att vi kanske ska titta på att begränsa tillgången till de här. Eller sådär. Väldigt, inte säga någonting alls, och det är absolut inte, men förbjuda eller liksom, utan vi kanske ska titta över. Och hur också människor reagerar genom att köpa på sig en massa såna här. Liksom, det kanske förbjuds. Vi köper massa.
Det är det här jag har så otroligt svårt att hamna i någon sån diskussion på Facebook med några amerikaner. Och det var en som skrev ungefär att ja, men pengar kan också användas för bra och dåliga saker. Ja, precis som en vapen typ. Jag bara, ja, fast vänta nu. Ett så här automatgevär som kan liksom mata ut kulor på det här sättet. På vilket sätt kan det användas i ett gott syfte i stadsmiljö? Det fattar inte jag. I ett liksom land som USA, det är inte som att det är krig liksom. Varför ska detta säljas till privatpersoner?
Folk som gör dumma jämförelser. Men om vapen nu är så farligt, så skulle vi lika gärna kunna förbjuda det här som folk också kan använda felaktigt.
Ja, men precis.
Vad
är syftet?
Precis, det är just det. Lite förtydligande här. Det är inte helt förbjudet med hela automatiska vapen. Det är sedan 1986 så är det relativt svårt för civila att köpa hela automatiska gevär som alltså avfyras så länge man håller avtryckaren inne. Däremot så finns det massor med vapen som man har köpt innan detta som man liksom får ha kvar. Och det är ju inte det är svårt, relativt svårt står det här, att köpa sådana vapen. Inte omöjligt, inte förbjudet, inte utan relativt svårt.
Vi fick ju en kommentar på vår hemsida också. Jag vet inte om ni har sett
den. Nej, den har jag
missat.
Förlåt. Just insändarskrivare eller på så här insändare. Kommentarskrivare.
Ja, men det gällde om just det här då, tror jag. Las Vegas då. Det är lite så här, det är bra om folk när de kommer med någon kommentar liksom säger lite mer specifikt vad det är vi har sagt som de kommenterar på, för det är inte så jävla lätt att komma ihåg alltid. Men det är en Anders Nilsson skriver så här: det var en lång diskussion om vem som är terrorist den här gången. Jag saknade dock några källor. Och sen så skriver han hur många jihadister som stod för terrorattackerna och hur många som har dött och så vidare. Att de, ja, jag tror att det är man vill komma fram till att jihadister står för en ganska liten del utav attackerna, men för en väldigt stor del av
och dödsfallen.
Är det här någonting som ni minns att vi pratade om?
Nej, men han kan tänka mig att han försöker påpeka någonting som vi missar i diskussionen. Och jag tror att det finns egentligen ett stort dåd som skevar statistiken lite, och det är 11 september dåden. Ett dåd som är med väldigt, väldigt, väldigt många döda. Annars är det ju fler dåd, och det är ju jättemånga dåd som görs av inhemska...
Ja, nej, det här gällde förresten Europa.
2016 var det.
Ja.
Ja.
Det var Europa som sagt. Men ja, ja. Nej, men ja det, var,
det
stämmer
det var
säkert.
För min del en ganska liksom, ren känslomässig diskussion. Inte en faktadiskussion i det här fallet. Utan mer liksom, en reaktion på hur jag upplever att det rapporteras från media. Utan källor eller fakta på faktiska siffror eller så, utan bara en...
ja, vi diskuterade ju inte den biten, men det är ett bra förtydligande från Anders.
Ja, helt klart.
Absolut. Ja, så... Och de länkarna till de rapporterna ligger ju som kommentarer då till förra avsnittet på vår hemsida.
Yes. Och vi ska börja prata lite teknik. Jag vill inte speciellt ofta, men värt att nämna då är att de har uppdaterat till iOS 11 i den Apple-enhet, så har det kommit fram då att Apple har ändrat en liten detalj jämfört med tidigare OS. När man via snabbåtkomst stänger av wifi eller bluetooth så stängs det inte av. Då fortsätter vara igång och möjligt att koppla upp sig till. Vilket då kan utgöra en ganska allvarlig säkerhetsrisk. Det här verkar som att det är till för att Apple-tjänster och sånt fortfarande ska kunna prata med exempelvis mobiltelefonen.
Så det är egentligen en switch som inte gör någonting. Det bara ser ut som att man har stängt av någonting. Det är ju jättebra.
Exakt.
Den är mer kosmetisk. Det är särskilt om man liksom batterien och stänger av bluetooth exempelvis.
Precis.
Men jag har ju stängt av bluetooth och det drar fortfarande en massa batteri.
Ja, jag uppdaterade i förrgår och sen dess så har det bara dragit batteri som fan.
Ja.
Då vet vi det i alla fall. Väldigt mycket tydligen... buggar också.
Det går att gå in på inställningarna och stänga av det ordentligt. Eller så rekommenderar de att man ska gå in i flygplansläge. Men vem vill göra det bara för att stänga av bluetooth? Det är ju helt idiotiskt.
Men däremot, så, det är ju jättebra tips för att hur man får batteriet på telefonen räcka länge.
Ja.
Det är att inte använda den.
Ja, absolut.
Att stänga av all möjlighet till kommunikation.
Ja, precis.
Släng den.
Ja.
Ja, nej, Davids poäng om säkerheten där är viktigare än batterilivslängden. Ja. En FN-resolution som ska förbjuda dödsstraff för homosexualitet röstades emot av 13 länder. Sådana där framåtsträvande länder som Bangladesh, Burundi, Saudiarabien, Qatar och USA.
Ja, fräscht.
Okej.
Rebecca Bredlow från delstaten Michigan i USA har dömts till en veckas fängelse för att hon vägrat vaccinera sitt barn trots att det fanns en överenskommelse mellan pappan och henne om att göra det här. De är alltså separerade då. Pappan har nu fått temporär full vårdnad och kan därmed vaccinera barnet medan Bredlow spenderar 7 dagar bakom lås och bom.
Ja, precis. Och det är ju för att hon bröt en överenskommelse. Det har ju egentligen ingenting med vaccinationen i sig att göra.
Nej.
Så att det är fortfarande så att juridiskt bindande dokument är mycket viktigare än det här att skydda sina barn och andra.
Ja, men nu fick det ju en bra effekt då.
Ja, i och för sig. Dubai, landet dit man åker för att uppleva lyx och flärd och spännande äventyr. Äventyr som att fängslas för att man rört en annan mans höft. En skotte riskerar 3 års fängelse för att han lade sin hand på en annan mans höft på en krog i ett försök att undvika att spilla sin drink. Han har redan suttit häktad i 3 dagar efter den här händelsen och han har tydligen förlorat sitt jobb, som jag förstår det. Förmodligen för att han då inte dök upp eftersom han blev kvarhållen i Dubai. Han har dragit på sig 30 000 pund i juridiska kostnader. Lätt värt för att få uppleva ett så tolerant och modernt samhälle.
Ja.
Fy vad läskigt.
Ja, verkligen. Folk som också är lite läskigt är att Illustrerad Vetenskap i flera nummer har gjort reklam för kolloidalt silver. Någonting som de nu backar ifrån. Medierna i Sveriges Radio har pratat med chefredaktören Sebastian Relster, som nu låter meddela att avtalet med det här företaget då kommer att sägas upp. Påtryckningar från bland annat mig då, men många andra verkar ha givit resultat. Extra bra då att media har engagerat sig på det här sättet så att det här skojeriet då kan få lite mindre utrymme.
Ja, men man blir ju lite, alltså så här, vilka är deras målgrupp nu för tiden egentligen?
Men
det känns som att det kan vara åt det flummigare hållet. Alltså.
Illustrerad Vetenskap har ju alltid varit lite iffy. Sådär.
Ja. Lite, men det känns ju ändå som att det har... Ja. Så länge som de ändå körde de där annonserna, vad jag förstår.
Mm.
Ja. Det är lite... Ja.
Det är bra att de backar i alla fall.
Det är bra att de backar, men det borde ju aldrig ha kommit in från första början om de ska verka ha någon slags vetenskaplighet i varje fall.
Mm.
Filmproducenten Harvey Weinstein har blivit anklagad för att ha sexuellt ofredat kvinnor i många år och gråter nu ut och berättar att han inser att han har ett problem och jobbar med det och ställer sig i det långa ledet av män som ofredat kvinnor, men som det faktiskt egentligen mest synd om dem faktiskt. För varför tänker ingen på jobbet är för männen som begår dessa handlingar?
Va? Va? Stackars män.
Stackars.
I den lilla staden Surrey i Kanada så har en pastor och hans fru åtalats för 28 olika fall av sexuella övergrepp mot barn. De båda är mycket aktiva i Cloverdale Christian Fellowship Churches, i deras barngrupp, och har nu alltså åkt fast. Och det är såklart bra, men man undrar hur många kyrkliga pedofiler man ännu inte avslöjat.
Mm, precis. Rapparen B.O.B. som vi pratade om i förra avsnittet har nu fått svar på tal från astronauter som vill besvara honom kostnaden på att skicka upp en satellit, som ju var det hans GoFundMe-kampanj faktiskt handlade om. Då de faktiskt redan är där uppe och ser att jorden är rund, och de skickar en video till honom där de visar honom hur, just, hur jordens horisont just kröker sig, precis så som rapparen påstår att man inte kan se. Bobs svar: jo, att när någon ber en att inte undersöka någonting, då är det för att de har någonting att dölja. Såklart. Mm. Det kan ju inte handla om att din idé är så befängd och uppenbart fel att de som faktiskt vet någonting om saken vill förklara dig för dig hur det faktiskt ligger till och rätta till missförståndet så du faktiskt kanske kan lära dig någonting och bli lite klokare. Nej, såklart döljer de någonting.
Mm.
Och sen läste jag en artikel på The Verge relaterad till det här som pratade lite om man tycker att det verkar som att det har dykt upp fler artiklar det senaste med just Flat Earth- truthers, som det kallas, så stämmer det, för det har blivit lite popularitet kring det här, om man säger så. Men också att det här, våran gamla tes om att knäppjökerier och dålig webbdesign går hand i hand, att det ändras på, det är så lätt att göra en snygg och proffsig webbsida då, med verktyg som WordPress och annat, alltså man installerar ett snyggt template bara och så fyller på med information så ser det liksom bra ut.
Det finns ju massa. Ja, men det finns ju drag-drop-verktyg precis. Till och med, så alltså, man inte ens krångla med WordPress.
Mm. Ja, nej, men precis. Och just att den tesen försvinner om att man kan se att det är knäppjökerier på grund av att det är dålig webbdesign som vi har sett tidigare, att det försvinner mer och mer. Det var en slutsats de drog där.
Ja, vi ska gå vidare in i diskussionsronden. Vi ska faktiskt fortsätta egentligen då att prata om det här med konspirationsteorier, för att det pågår väldigt mycket forskning just nu. Dels då inom det här, vi har ju pratat om det här förut med vilka typer av människor till exempel som tror på konspirationsteorier.
Mm.
Vad man har tittat på nu är egentligen då hur konspirationstroende, kan man väl egentligen kalla dem då, ser på fakta. Och det här är kanske någonting som inte... Den här forskningen är inte så här som man bara man blir inte jätteöverraskad, men det är ändå intressant, som vi brukar säga, eller som jag brukar säga, att det här är någonting som man forskar på, just för att man kan lära sig väldigt mycket om hur folk fungerar, och det här blir ju en sorts vaccination mot konspirationer då. Så vad man gjorde då i den här studien då, som vi såklart länkar till då, det är Ohio State University som har gjort den här. Mm. Det är R. Kelly Garrett heter professorn då som har... R. Kelly Garrett heter han. Som har varit med om det här då. Det är han som har författat den här studien då. Och han då i alla fall har... Han förklarar då egentligen att de har delat in... så här, folk egentligen då i grupper baserat på hur de klassar fakta, eller vad hur de ser på fakta. Mm. För att det är det man testat här idag. Och då har man tre grupper då egentligen då, som är, den första är faith in intuition, alltså att man litar på sin egen intuition. Mm. Det som man ser där som fakta. Den andra gruppen är need for evidence, och det är alltså utanför en själv då. Och den tredje, truth is political, alltså att det är en politisk fråga om någonting är sant eller inte, och att det är en sorts överhet i samhället då som mer eller mindre bestämmer vad som är sant och vad som är falskt, snarare än någonting annat då. Vad fakta är. Sen den första gruppen då, faith and intuition, går mer på känsla, på magkänsla, och värderar sina egna erfarenheter och övertygelser väldigt, väldigt högt. Och det de är med om värderar de väldigt högt. Och det de kunde se i alla fall då i den här forskningen här då, är ju det att grupp 1 och 3 är klart överrepresenterade när det gäller att tro på konspirationsteorier. Mm. Så att tror man till exempel att sanningen är politisk, så tror man också att politiker ljuger om saker och ting när de säger hur saker har gått till. Så då är man exempelvis mer benägen att tro att 11 september-attackerna 2001 då, att det var amerikanska regeringen som låg bakom dem, till exempel. Och den här gruppen, vi känner ju alla till den här gruppen mer än väl, den här som tror mer på sin egen intuition och på sin egna egentligen påhitt än vad de tror på någonting annat som kommer utifrån. Och jag brukar egentligen rubricera det här som en ganska så extrem form av hybris, när man tror på fullast allvar att den egna övertygelsen, att man själv då, det här har de ju också med då i undersökningen, att jag, som sak som man ska hålla med om då eller inte hålla med om, det är att jag kan vanligtvis känna om ett påstående är sant eller falskt.
Det är så konstigt.
Ja, och det, för oss som är mer skeptiskt lagda, så är det här väldigt främmande egentligen, för att det blir löjeväckande. Alltså just hela den här idén.
Oss att tänka, men jag känner ju igen det. Andra.
Man känner ju igen tanken, och man känner igen att det är ganska så attraktivt att tänka så här, men det är också så otroligt främmande, tycker jag i alla fall, att bygga någon sorts hel världsbild runt det här. Och ja, diskuterar man sådana här saker med folk så blir det väldigt snabbt uppenbart att det är precis den här typen av människor som blir exempelvis religiösa och så, eftersom de tycker då att deras egen erfarenhet och deras egna upplevelser är ju ändå i slutändan det som slår absolut högst. Mm. Och vad vetenskapen sen säger, vetenskapen är mer ett verktyg, som det är ju trevligt att ha laptops och sånt där, men man bestämmer sig ändå för att vetenskapen har de här begränsningarna. Mm. Och det jag tror ligger utanför det här. Och för det är ju så, man, de som har den här inställningen, de inom citationstecken, vet ju på en gång vad som är sant och vad som är falskt.
Ja, ja.
Och då hamnar man i en sån situation, så att man säger då att okej, men jag vet att den här guden till exempel finns. Vetenskapen kan inte hitta några spår efter den här guden. Med andra ord så finns den här guden utanför vetenskapens räckvidd. Mm. För guden finns, vetenskapen finns ju, vetenskapen hittar inte guden, alltså är guden utanför vetenskapen. Mm. Det blir den typen av resonemang. Och det är ju egentligen, jag menar, parallellen är ju inte ansträngd, alltså att jämföra då med till exempel konspirationsteorier, eftersom underlagen är ju icke-existerande. Och då kan man säga då att jo, men alltså såna här idéer som att lite som är B.O.B. här, att bristen på underlag i sig, va?
Ja,
det finns, man gömmer någonting, de döljer någonting, ja, men allt det här de inte säger någonting om, vad betyder det egentligen?
Ja.
När en resonabel person skulle säga att ja, det betyder att vi inte vet, till exempel då. Mm. Så att men i alla fall då, den här studien då, det är inte en jättelång artikel, det finns en sidepost, och vi länkar såklart till det här, men vad det handlar om i alla fall i slutändan är att om man köper konspirationsteorier eller ej, har på ett väldigt grundläggande plan då, vi har ju pratat om det här tidigare då, att det till exempel är de som ser sig själva som förlorare i ett sammanhang tenderar sig att lutas mot konspirationsteorier som förklarar varför de förlorade i det sammanhanget. Men det här är mer på ett mer grundläggande plan, varför man överhuvudtaget är mottaglig, för alla så att säga förlorare på förlorarsidan är ju inte mottagliga för konspirationsteorier. Men den mottagligheten tycks då bero ganska mycket på helt enkelt synen på fakta och vad man anser fakta vara för någonting. Ja. Faktans natur eller vad man ska säga. Så att ja, det är som sagt inte ett stort debattunderlag för såna här, den här typen av forskning, men det är i alla fall intressant. Och
ja,
det grottar ner oss ännu mer i man säger, förståelsen för mekanismerna som ligger bakom sånt här. Och just en sån här grej tycker jag ju mer då egentligen än det vi har diskuterat tidigare, så tycker jag att sånt här kan vara väldigt bra när man ska diskutera med någon. Eftersom det man måste inse, och det som jag använder ju liknande grejer när jag debatterar så, eftersom man måste på något sätt börja med att komma överens om vad fakta är för någonting, bara så man pratar om samma sak. Lite så att om någon klistrar på mig en etikett och säger att ja, men du tycker ju så här för att du tillhör den här gruppen, okej, ja, men vad menar du att den här gruppen tycker till exempel? Mm. Så man inte bara förutsätter att alla har koll på allting från början och sen börjar man diskutera och så pratar man egentligen om helt olika saker, och det är väldigt stor risk, speciellt om man diskuterar med någon som bestämmer sig själv för vad fakta är för någonting. Så det kan vara någonting väldigt användbart att tänka på i, jag kan tänka mig diskussioner om allting, en politik och allt det här egentligen, med folk som bestämmer sig för vad sanningen är, för med väldigt, väldigt lite underlag. Och underlaget är ofta, eller inte helt sällan i alla fall, deras egna känslor. Ja, jag tror inte att vi, om inte ni har något att flika in, jag tycker bara att det, jag babblar ju på som vanligt när jag tycker det är intressant. Men,
ja, nej, men det är intressant, men det finns inte jättemycket så att säga att kommentera på kring det, känner jag.
Nej, men det känns som det har varit en liten följetong här med olika ja, forskning om konspirationsteorier. Det har varit något i varje avsnitt här.
Ja,
som
vi ja för vi börjar bygga en modell.
Mm. Och det gör ju de här forskarna också, för att det här är ju delar av samma pussel, så att säga. Då. Så att den här forskningen pågår ju parallellt på olika lärosäten, och det är ju till för att alltså, måla upp en mer komplett bild av hur de här grejerna fungerar. För att
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Senare år så har ju det här blivit väldigt aktualiserat. Alltså det här har ju funnits en alltså JFK och allt sånt där. Alltså konspirationsteorier om månlandning och allt sånt där bla 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 har alltid funnits, men det känns ändå som att det har accelererat, att det kommer mer och mer.
Ja, och det så kan att, ju vara den här ekokammaren som vi kallar för internet också som
man
får ta del av fler idéer, så fastnar en del av dem. Och jag kan se hur det liksom är lite lockande med en del av de här, på samma sätt som något av de här grejerna du tog upp tidigare, att, det här, att känna sig lite utvald, att veta lite mer än alla andra och hitta någonting som och jag förstår det, särskilt när det finns väldigt mycket väldigt mycket att ta del av kring det här, och det går att gräva ner sig i det, och det går att hitta så mycket, även om det är påhittat och lögner, så finns det där.
Ja, just.
Och vill man övertyga sig själv om det, så kan man lätt göra det.
Ja, absolut.
Och det finns en lockelse i det.
Ja, underlag för att bilda sig den här övertygelsen, det finns ju absolut, och det gör det genom i princip alla större konspirationsteorier. Då har man alla de här citationstecken då, experter som uttalar sig och sån här
som lust att hitta på YouTube en egen konspirationsteori ibland bara för att se.
Ja,
men det var väl någon som gjorde, var det inte någon av er som berättade om det här i något tidigare avsnitt?
Det var inte jättelänge sedan när folk började, även när det hade avslöjats, så trodde folk på det i alla fall.
Ja, det var ju chokladgrejen. Att choklad var nyttigt.
Ja,
just det.
Var,
det. Mm.
Det var ju någon undersökning också när de hade avslöjat efteråt att det var fake och runt 20-25% trodde fortfarande på det.
Ja, jo.
Precis.
Så att ja, det har ju hänt. Men ja, ja, nog om konspirationsteorier då. Vi kanske ska...
Ja, för den här gången, men vi kommer komma tillbaka.
Ja. Vi kanske ska prata lite normer, Frida.
Jag har läst en debatt, kan man säga, som startade med att Frida Park skrev en ledare i den kristna tidningen Dagen, som handlar då om hur man ska undervisa ungdomar om sex och samlevnad. Hon skriver att valet liksom står mellan att porrbranschen eller organisationer som predikar normkritik ska vägleda barnen genom det här.
Ja.
Och sen är det inte direkt porrbranschen hon kritiserar, utan det är ju då organisationer som predikar normkritik som hon tycker är det stora problemet här. Hon skriver så här: vad är då normkritik? Lite vanligt ifrågasättande av urgamla, ibland svårförståeliga normer är inget att rädas. Det är bara nyttigt. Men normkritik är något annat. Den har sitt ursprung i det som kallas queer-teori och har som mål att eliminera tvåköns-, hetero- och samlevnadsnormen.
Ja, men gud.
Det är anmärkningsvärt att skolan så aningslöst låter aktörer med en ideologisk agenda få så stort inflytande. Och hon skriver också att man ignorerar att skollagen anger att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Ja, det är det man pratar om.
Och öppnar upp för god... öppnar upp för godtyckligt laborerande med barns identiteter.
Nej. Ja, visst.
Det här tycker jag är intressant. Det är väldigt många fel här på bara några få meningar. Men en sak som jag tycker är lite intressant är, jag undrar ju då ifall man skulle kunna visa för henne då att alla i samhället mår liksom bättre av att vi gör på det här sättet. Mm. Då är ju det vetenskapligt, eller hur?
Ja.
Om man kan visa det. Siffror som hon verkar vilja ha. Jag tror inte att hon skulle ändra sig för det. Det här handlar ju om att hon har en ideologisk agenda själv.
Ja.
Ja, och
det blir lite jobbigt om man ska använda
den här debattartikeln är publicerad på. Jag hintar ju om det redan från början. Ja. Det är på dalen.se som hon skriver. Mm.
Men jag blir lite chockad när det är så här, när man drar in vetenskapen som ett slagträ. Jag är mer van att det brukar vara Bibeln och kristna värderingar och allt det här. Liksom.
Ja, särskilt när man gör det utan att riktigt veta vad vetenskapen faktiskt säger om det.
Nej, precis.
Ja, men det är väl lite det som är grejen ofta, att även troende inser ju värdet i att på något sätt uppskatta vetenskap.
Ja, precis. När det passar dem.
Ja, ja, och då är det väldigt lätt att hänvisa till exempel att påstå då, men det hävdar kreationister också, att vetenskapen saknas. Det finns ingen vetenskap som stöder evolutionsteorin.
Det är helt påhittat rakt. Vetenskapen.
Ja, jag menar, alltså det är sådana grejer som de hänvisar till, fast de har inte riktigt koll på vad det innebär. Och sen skulle man då kunna ifrågasätta också då, alltså att bibehålla den här normen. Vem hjälper det egentligen?
Ja, visst är det intressant. För att, jag vet inte riktigt, för att det är inte som att hon får ju nästan att låta som att queer-teori går ut på att så här, okej, är du hetero? Ja, nej, det får du inte vara längre. Jaha, du lever ihop med någon av motsatt kön? Det får du absolut inte göra. Kärnfamilj? Nej. Det är väl inte riktigt så det är tänkt. Utan det här
låter som någon...
Vill du leva på ett annat sätt så är det också okej.
Ja.
Nej, men precis. Men det här stinker ut av någon som känner sig hotad eller utsatt utav det här och kanske till och med lite rädd för att kanske upptäcka någonting om sig själv.
Ja.
Som inte stämmer överens med ens tro.
Mm.
Ja, eller rädd att man ska få ett barn som inte passar in i vad man själv har tänkt sig. För det är ju det här handlar om, vad som lärs ut i skolan och hur det påverkar barn och så vidare.
Ja, för att grejen är den att, men det är det här som är det som jag ser otroligt skruvade med den ofta då kristna sexualsynen egentligen. Att det enda som krävs för att en sexualitet då ska ändras är att det ens föreslås att det existerar någonting annat. Och då ska man undhålla den här informationen. Man ska inte komma i kontakt med ens idén om att det som jag känner är normalt. För då kanske man får för sig att agera på det, Gud förbjuder. Men och det är ju så otroligt bakvänt, för att då går man in också då med någon sorts idé om att alla till exempel som är homosexuella skulle egentligen må bättre i en heterosexuell relation om de förtryckte det här och tryckte ner det hos sig själva och accepterade en olikkönad partner. Men så är det såklart inte. Det finns ju ingen forskning som styrker det. Utan det är ju snarare tvärtom. Att, jag menar, har du ett samhälle som är öppet där folk kan leva som de vill leva och där man då har såna här organisationer som går ut och säger att jo, men det du känner är faktiskt okej. Okay. Och så länge ingen kommer till skada så är det okej okay att du agerar på det också.
Mm.
Så att, ja, och säger du att jo, men det här, oj vad farligt.
Ja.
När det är snarare ett tecken på ett hälsosamt samhälle. Det är så det ska fungera.
Ja, men precis. Och det som är intressant då, det är att Grön Ungdoms språkrör i Göteborg som heter Carl Kilbo Edlund har skrivit ett svar på det här, vilket är jättebra. Ja. Och han skriver att det är skolans roll att bryta normer och att det är väldigt viktigt att barn och unga får veta det. För hennes poäng var ju liksom att låt föräldrarna prata med barn om det här så att det inte blir något knas. Liksom. Och han skriver då att fast det är inte alla föräldrar som faktiskt kan göra det på ett bra sätt.
Nej, för en del föräldrar har ju den här inställningen som den här kvinnan har.
Ja, ja.
Precis. Och det är liksom därför är det bra att skolan finns som kan vara opartisk och normbrytande.
Ja.
Och ja, hon svarar igen på det han skriver. Mm. Och vänta, det var en sak här som jag tyckte lite intressant. Ja, hon skriver igen då att skolan ska bygga på vetenskap och behöver erfarenhet, inte trender i sexualpolitiken. Och jag tycker det är intressant. Det här är ingen trend. Det här är inget som kommer komma och gå. Alltså, hur jobbigt du än tycker det är att det finns människor som tänder på andra saker än du, eller som gillar att ha sin familj på ett annat sätt än vad du gillar att ha, eller som identifierar sitt kön på ett annat sätt än vad du gör. Tyvärr, det är ingen trend.
Men även om vetenskapen skulle fortsätta gå framåt efter det här, som gör att vi ett steg senare i skolan ersätter det som vi går mot nu med någonting helt nytt, så betyder inte det att det här var en trend, utan det betyder att vi utvecklar oss, att vi lär oss mer och tar steg framåt.
Ja.
Det handlar inte om att det är trender, det handlar om en utveckling.
Mm.
Precis, men det jag menar är att hon verkar se det här som att ja, vi ska försöka kämpa till att det ska bli som det var förr, typ. Men,
ja, men precis, och det
kommer aldrig ske.
Nej.
Alltså, nej. Glöm.
Nej, men precis, det är där hon fallerar så stort där.
Och det är säkert jobbigt för de människor som känner att de vill ha det på ett visst sätt så att de förstår. Det är liksom, alla ska ha det på samma sätt som de har det, för då är det enkelt att fatta att liksom det är man, kvinna. Det är de två könen som finns och en man lever ihop med en kvinna. Så, klart. Så du behöver inte krångla till det så jävla mycket. Men...
Nej, men, och just det här, alltså det här som jag tycker är så otroligt frustrerande med sådana här personer överlag, att det är som den här sorts inställning då att oj vad skönt det är om jag inte behöver förstå andra människor på något sätt. Tänk om alla kunde vara som mig precis hela tiden.
Alla
bojlar det skulle vara. Ja, och känna då att man på allvar behöver att det är besvärligt att behöva sätta sig in i och förstå andra människor. Mm. För att det är mycket det sånt här handlar om. Att jag kan inte förstå varför man skulle vara tillsammans med någon av samma kön. Alltså ska du inte få det.
Ja.
Och det här är bara någon sorts larvig trend, för jag känner ju inte så här.
Nej. Och jag tyckte att det var bättre som det var innan. Så att...
Det blir lite som, alltså, som Stephen Colbert sa liksom att goda nyheter, världshungern är över, för jag åt precis.
Ja.
Alltså
ja,
man utgår bara från sig själv liksom.
Och vad skönt det måste vara att kunna göra det.
Ja, det finns andra människor som lever andra liv och som är väldigt bekväma med att göra det. Och det finns också anledningar till att de är bekväma med att göra det. Och det har ingenting med någon sorts inbillad naturlighet eller normer eller så att göra. Utan det är så de lever sina liv helt enkelt.
Mm.
Så att, det är bisarrt.
Ja. Jag lärde mig någonting nytt av att läsa det här. Det är att dagen.se har också en relationssajt som heter Fixa kärleken.
Ja,
den skrämde mig lite, särskilt den
här. Ja, det förstår jag.
Åh, gud vad idioter. Ja, nej, förlåt, det var inte det.
Mm. Är det där sajten heter?
Gud vad idioter. Oklart.
Fixa kärleken inte. Men nej, men det var ja, nej, jag kan inte ta upp det. Det var bara jobbigt. Ja.
Ja, det förstår jag. Vi går vidare och vi ska hålla oss lite på det inslagna spåret och prata om Braulio Rodriguez. Som man då kan undra vem det är. Jo,
han.
Ja, precis. Han är katolsk ärkebiskop från Toledo i Spanien. Och han har nyligen erbjudit sin, han har en församling där då, som han talade inför, och erbjöd dem lite visdomsord som katolska ärkebiskopar ju är kända för. Att de sitter ju på väldigt mycket kunskap om livet och relationer och
absolut
andra saker som de aldrig haft. Så han förklarar då att det är ju så här att det finns ju såklart två sidor till varför kvinnor blir misshandlade av sina män. Och det finns ju saker även kvinnan kan göra här faktiskt för att undvika att bli slagen. Man kan till exempel då först och främst såklart inte be om skilsmässa. Det ska man ju inte göra, för då kan man bli misshandlad då.
Ja, men alltså jag får ont i huvudet redan nu.
Ja, det förstår jag, och det kommer mer här, så att ta det lugnt. De ska ju också då vara lydiga. Det är ganska viktigt, för att om en kvinna inte gör som hon blir tillsagd, så finns det ju risk för att hon blir slagen, va.
Nej, men nu blir jag
arg. Det är bra tips. Fantastiskt.
Ja. Oh. Han säger att majoriteten då av våldsbrott i hemmet då, eller domestic violence då, sker ju då för att kvinnans partner accepterar inte kvinnan då, och det sker ju på grund av att kvinnan inte har ställt upp på deras krav. Så att kvinnan har inte ställt upp på mannens krav, och därför så skjuter mannen kvinnan ifrån sig då, och därmed då också då börjar utöva våld mot kvinnan då.
Alltså jag känner mig grovt förolämpad av det här. De här uttalarna. Faktiskt. På allvar.
Mm.
Ja.
Jag tar illa vid mig av det här.
Och grejen är den då att en sak som jag såg då på Facebook då, när jag såg den här artikeln då, och då var det så att det var en amerikansk ateistgrupp då som la ut den här, och då var det någon som skrev då och kommenterade till den här och skrev då att det här är ju såklart vidrigt då, men tekniskt sett så har han ju inte fel.
Nej, men det kan man försvara väldigt mycket med, för att ja, men självklart, om man gör så som den som potentiellt ska misshandla en ber en göra, så blir man ju inte misshandlad.
Nej, fast grejen är den att jag har inte bred erfarenhet av den här typen av misshandel mellan alltså i hemmet så här. Jag känner säkerligen fler än vad jag hoppas som har varit med om liknande scenarios, men de få fall kanske, när jag tänkte igenom det här en hel del innan programmet, och jag tror att jag känner till tre kvinnor som har råkat ut för det här, och av det jag har fått berättat för mig om de här kvinnorna, så har det i princip varit omöjligt att undvika den här typen av misshandel. Så att reducera det till att säga att kvinnan hade kunnat undvika det här, så jag tror inte riktigt på det.
Nej, för att, jag håller helt med dig där.
Och för att går man in med det här i ett förhållande, och då är det alltså i princip vad som helst som leder till stryk. Va? Och finns det ingen anledning, så hittar man en anledning. Och det kan vara precis vad som helst. Att man inte tog in posten tillräckligt snabbt eller ja, sådana grejer.
Och vad jag förstår så förgås fysisk misshandel ofta av en psykisk, så man bryter ner självkänslan och självförtroendet.
Ja, men precis.
Innan, så att när väl det fysiska våldet kommer, så är man redan i ett sånt underläge att man accepterar vad som helst, och eller vad som helst, men man accepterar det och man tar det som sitt fel oavsett vad det är, och anledningarna kommer alltid finnas där. Oavsett vad.
Men ja, och det är väl alltså, positionerna flyttas ju också. Så att om det är så att först så gör man det ena fel, ja, då gör man inte om det nästa gång, men då är det ju någonting annat som man har gjort fel istället. Så ja, det är ju precis som du säger, David, att det spelar ju faktiskt ingen roll.
Nej.
För det här rör ju någonting helt annat än beteendet hos den som blir slagen.
Det är ju givetvis,
det har ju inte med saken att göra.
Aldrig på något sätt fel hos den som blir slagen.
Nej.
Alltså,
Nej, personen kan inte påverka det. Det kan den inte. Spelar ingen roll vad den här gamla gubbjäveln säger.
Mm. Nej, det är så fruktansvärt idiotiskt. Och ja. Nej, jag tycker mest att det är uppseendeväckande idiotiskt. Så att, ja.
Men, jag känner mig illa till mods.
Men det blir lite så här också.
Jag mår illa.
När katolska kyrkan med sina präster då ska kliva in och yttra sig i såna här frågor, så blir det väldigt sällan rätt. För att det här är ju saker de inte har någon koll på. De har liksom inte den kontakten med, om man säger, med samhället och med hur saker och ting egentligen fungerar. Så att det blir ju en oundviklig effekt av det egentligen då, att men då kanske de borde inse sina begränsningar snarare och skita och yttra sig om sådana här grejer. Men, ja.
Visst, skit i ena näven och önska andra sig vilken som fylls upp fortast.
Mm. Typ. Ja, vi släpper katolska kyrkan för nu. Det är ju jul om 2,5 månader, Henrik, ja, så precis. Vi kanske ska prata...
Vi kanske inte helt släppa ändå. Nej. Då, men... tomten, Saint Nicholas, han är ju död. Man har hittat hans grav.
Jaha.
Mm. Ja, tydligen. I Turkiet så har man hittat en grav som förmodligen då tillhör Saint Nicholas.
Mm-hmm.
Så ja, tomten fanns, men dessvärre död.
Ja.
RIP.
Ja, precis. Så då kan man ju rätta barnen arkeologiskt då, de säger att de tror att tomten finns.
Ja, men precis, när barnen kommer och säger det. Arkeologiskt sett så är det jätteintressant för någon slags myt. För var det här kommer ifrån, det här helgonet. Och de här påståendena kring hans liv och så vidare. Det är ju en sak, och sen kopplingen till en glad, rund gubbe med skägg i röda kläder är liksom, det är milsvid, det är ju olika saker vi pratar om egentligen.
Mm.
Jag tycker det är jätteintressant att man hittar de här religiösa ikonerna och gravar efter människor som det pratas om i myter och legender.
Mm.
Men min tanke kring det här är att hur vi som icke-troende, som ateister, som skeptiker pratar med våra barn om den här typen av myter som den moderna tomten är.
Mm.
Och det finns ju olika inställningar till det här. Vi har liksom inte ens tomte.
Mm.
För att det är, för de kopplingar det har till att, nej men, det är kul. Det är klart barnen kan få tro på tomten.
Ja.
Liksom, och allt det här ryms inom den här sfären som vi då väl ändå påstår oss tillhöra på något sätt. Mm. Så jag undrar lite, var står ni i det här? Min inställning är inte ljuga för barnen, men vi kan fortfarande liksom ha roligt tillsammans kring en sån här grej. Det är okej att ha en tomte, men så fort barnen börjar ställa kritiska frågor så ska man vara ärlig med det.
Mm.
Inte ljuga, inte luras, men presentera en bild av en upplevelse tillsammans. Tycker jag är helt okej.
Ja, alltså jag kör också på det spåret, men lite åt, alltså ungefär samma sak då egentligen, på det sättet att jag kan ju liksom vara med och det kommer ju av det, att barnen avslöjar ju den här myten själva.
Ja.
Och det är någonting som jag tycker att man definitivt kan uppmuntra. Och inte fortsätta elda på när barnen börjar nysta i det här. För det kommer ju ganska ofta ganska sent. Runt 5-6 där kanske börjar man liksom misstänka att är det här egentligen är sant då. Så att jag har aldrig sagt...
Men det var ju pappa som var tomten. Ja, men du säger att tomten har ju så mycket att göra. Så att
han behöver
ta en hjälp. Och...
Jag eldar aldrig på det. Nej. Så. Alltså,
det tycker jag inte man ska göra. Jag tycker inte man ska göra det.
Man behöver inte ljuga för sina barn. Utan man kan bygga upp ett förtroende istället. Och så kan man uppmuntra snarare att den här lilla personen börjar tänka kritiskt.
Precis.
Och fundera på, stämmer det här verkligen? Kan man göra så här? Men hela den här historien har ju ganska många hål.
Ja, precis. Nej, men, och det kan vara jättebra ingång till att prata om det här med kritiskt tänkande.
Ja, man behöver inte ens omnämna det som det, utan börja fundera på.
Nej, men det gör man ju inte. Man börjar liksom inte, jaha, men det finns någonting som heter kritiskt tänkande. Och, utan man, liksom, man lockar fram till det. Kommer de på att det är en person som är tomten, så kan man liksom slänga in en annan person nästa år. För att liksom försöka se hur de reagerar. Och nej, men nu är ju han här, men det är ju han som är tomten.
Ja.
Och, men, aha, men det är den personen. Liksom locka fram det här problemlösartänket och... Men att inte ljuga då. Man kan ha kul med det, som säger, min morfar var, han tyckte om julen. Han var lite barnslig av sig på något sätt. Så någon gång så, när vi kom med våran bil och parkerade, vi skulle fira julen hos morfar, så kom tomten då ut ur skogen med skridskor hängande runt halsen och liksom har en hel berättelse om hur han hade tagit sig dit. Sen så dök han inte upp på jättelänge, så det var ett stort arbete av min morfar att liksom göra den här grejen. Men det var inte så att någon, att man försökte ljuga kring det, utan det är ett skådespeleri, det är som teater, det är någonting som vi alla är med på att det är. Och det blir liksom en klurig grej när den personen som först går ut för att köpa tidningen sen kommer tillbaka. Och så, men vänta nu, det här bryter mina förväntade inställningar kring hur det här ska gå till.
Ja,
någon går iväg och köper tidningen och sen kommer tomten och sen kommer den här personen tillbaka. Men nu hände inte det.
Mm.
Vad är det som händer här?
Ja, precis. Ja, men det är ett väldigt bra tillfälle. Mm. Just eftersom det är så socialt också.
Ja.
Det är någonting som alla barn... Särskilt när
det finns flera barn, då kan man prata om det. Kan man säga, nej, men det är min pappa är ju tomten. Så, nej, men det är ju min pappa. Nej, men liksom, det finns så jättebra möjligheter.
Mm. Absolut. Om man kan, så tycker jag definitivt man kan använda det.
Mm.
Så att, ja.
Ja, det är någonting att tänka på med de här med tiden fram tills jul.
Ja, det är, exakt. Det är ju ett tag kvar nu. Men. Precis. Eller, ja, det kommer gå fort.
Det gör ju det, precis.
Ja. Ja, och vi ska slänga oss in i veckans Quack You, faktiskt.
Oh, jag ser redan på rubriken att alltså, jag kommer bli jätteirriterad.
Ja, för han är ju tillbaka. Marcus Birro är tillbaka.
Okej, ett program med både Benny Rosenfjant och Marcus Birro.
Ja. Det kan ju inte bli mycket bättre än så.
Nej.
Han har i alla fall bloggat, tack och lov, kan man väl kanske säga, om man är lagd åt det mer sadistiska hållet, självplågande.
Bloggar du inte så finns du inte.
Nej, exakt. Hans rubrik är, för nu är det så här. Emma Knyckares, hon heter väl det, va?
Ja.
Ja, precis. Hennes mansfria festival ska ju tydligen bli av. Hon har samlat ihop pengar och hon har samlat ihop 500 000 kronor som de behövde för att få det här att gå stapeln överhuvudtaget. Och nu ser det ut att bli av. Och ingen är mer indignerad av det här än Marcus Birro, eftersom han helt plötsligt, det existerar en festival i världen som Marcus Birro inte är bjuden till. Och då måste man ju såklart gå igen och säga ifrån.
Inte bara inte bjuden till, han är exkluderad från.
Exakt.
Fy fan alltså.
Det är i princip apartheid, har jag faktiskt läst på internet. Men då är det fast så här då, att rubriken är: varför stannar vi en mansfri festival? Fler kan exkluderas. Och där, redan där kan man ju ställa sig frågan. Ja, det är klart att det är fysiskt möjligt, men varför?
Ja.
Det tjänar inte till festivalens syfte. Festivalens syfte är att skapa en säker zon för kvinnor, och det är tydligen jättekontroversiellt att göra det.
Ja.
För så kan vi ju inte ha det. Vi kan ju inte ha en plats där kvinnor är säkra. Marcus går i alla fall igenom en lista här. Och han författar en lista när han har skrivit ihop någon sorts mail då, som man skulle kunna använda som en mall om man vill anordna en egen festival där man exkluderar folk. Och då skriver han så här då: det som alltså inte är välkomna på festivalen, varken som artister eller publik, är judar, färgade, araber, kvinnor, rullstolsbundna, alkoholister, narkomaner, rörmokare, lärare, busschaufförer, invandrare, ensamkommande, tiggare, politiker, poliser, sjuksköterskor, butiksbiträden, hantverkare, förortsbor, innerstadsbor, feminister, författare, poeter, programledare, kuratorer och kändisar. Och då kan man tänka så här att, ja, alltså grejen är den att ganska många av de här som han listar här på den här festivalen är ju redan portade, av den enkla anledningen att man kan inte lita på dem i den egenskapen att de är män. Och om det är någonting vi vet i sådana här sammanhang, så är det så att så länge det finns både män och kvinnor, så blir det en, alltså, det blir en viss nivå av osäkerhet för kvinnor. Och här skapar man alltså då en area där kvinnor kan känna sig betydligt säkrare. För han frågar sig här egentligen, vad är skillnaden i det här då?
Mm.
Och det är det här då som alltså, så kommer ner till hela kärnan i det här. För att jag hävdar ju då, jag skrev en kort kommentar här då, att för det första då så är det så att det är ingen som hör talas om den här festivalen som är så otroligt underbegåvad att de inte förstår vad det här handlar om.
Mm.
Jo,
jag kan lova. Ja, jag tror Marcus också förstår det. Han skiter i kvinnors säkerhet. Det vill jag faktiskt hävda. Jag kan faktiskt inte föreställa mig att ens Marcus Birro är så gravt ointelligent att han inte förstår vad det här handlar om. Han vill väldigt gärna ge sken av, han är väldigt bra på att ge sken av att han är svårt ointelligent, men och det är ett lysande exempel, men jag tror inte på det för fem öre. Jag tror att han är helt på det klara med vad han säger och vad det här handlar om. Och jag tror inte han inbillar sig heller om att det skulle finnas någon som helst jävla logik i att säga att butiksbiträden får inte komma på våran festival. Jag tror inte han inbillar sig det överhuvudtaget. Han larvar sig och han förlöjligar det faktum att kvinnor behöver ha en säker aria.
Ja, men han är också Marcus Birro.
Ja.
Ingen är
ja, jag tycker också så intressant det här liksom, att han bara, hej, det här mejlet som man ska låtsas att han skriver, hej, jag skulle vilja ordna en festival. Alltså, det Emma Knyckare gjorde, det var ju att så här, höra efter. Fan, finns det fler tjejer som känner som jag? Som känner sig jävligt otrygga på de här festivalerna där kvinnor blir våldtagna och där det händer saker varje gång.
Mm.
Vad tror ni om att vi skulle försöka ordna någonting för bara oss där vi kan få vara trygga?
Ja.
Och folk bara, ja, här, ta våra pengar.
Ja.
Det är inte att hon har skickat ett mail till någon och liksom krävt att få ha en festival.
Nej, och sagt att ge mig en 500 000.
Nej, precis. Det är inte som att han verkar tro att hon har skrivit till någon slags så här statlig festivalkommitté som bara så här, självklart ska du få skattepengar här. Alltså, det är inte så det har funkat.
Nej. Och sen är det ju så här också att frågan är ju då en person som Birro egentligen hävdar sig vara då, som har totalt oförståelse för det här. Förstår han då i den personen heller överhuvudtaget inte varför man exempelvis har uppdelade omklädningsrum på badhusen? Det måste ju ses som ett enigma för honom. Att varför ska vi behöva gå in i separata rum? Det här är ju helt sjukt. Varför ska jag exkludera från det här rummet? Det
är har ni ett eget rum för rörmokare också, eller?
Ja, men precis. Ska vi börja ha egna rum för butiksbiträden också när de byter om på badhuset?
Mm.
Men det säger han ju inte, för då skulle han ju faktiskt framstå som en tydligare idiot än vad han gör just nu. Men
fortfarande ganska tydligt.
Ja, man tycker ju det, men det är ändå folk som hurrar på sånt här skit.
Ja.
Och det, men det är också så här att uppdelning och segregering har ju förekommit väldigt, väldigt länge. Och jag tog som exempel då exempelvis Tempelriddarorden, som är en väldigt stor orden som finns i hela Norden då, till exempel då. De släpper ju inte in några kvinnliga medlemmar. Men, och det här är ju alltså då en kristen organisation som inte släpper in några kvinnliga medlemmar och har stora möten och fester och allt sånt här. Där är inga kvinnor med inbjudna. Alltså de kan vara inbjudna, tror jag, i form av fruar och så här, men de får alltså inte vara medlemmar. Men sånt blir ju aldrig folk som Birro upprörda över. För att det är bara lite så här självklart att man ska få ha egna mansarior.
Ja,
precis. Ja, men och mansklubbar och såna här grejer som har funnits sedan urminnes tider. Men när kvinnor försöker träffas tillsammans och lyssna på musik så är det fullständigt jävla oacceptabelt och jämförs med apartheidregimen i Sydafrika.
Ja.
Ja, för det här
är en stor, viktig skillnad, för nu är det Marcus som exkluderas.
Det är så himla sjukt, för jag tror faktiskt inte att jag skulle bli lika kränkt av att exkluderas från någonting ifall syftet var att den här gruppen känner sig inte trygg.
Ja.
Och du hör inte till den här gruppen, så den gruppen vill ses utan dig. Det är väl helt fine, eller?
Mm.
Det är väl helt okej?
Okay? Ja.
Jag har så svårt att se hur man kan bli så arg över det här.
Ja.
Ja.
Men alltså för det man måste inse här är att för väldigt många män så är det fullständigt otänkbart att vara exkluderad.
Ja, precis. Och de har aldrig varit med om det.
Nej, utan då blir det så att det här är någonting sjukt. Det här är någonting som är helt ruttet, rakt ner i samhällsbotten. Det är helt fruktansvärt att ens kan få vara på det här sättet. Mm. Och sen kan man tänka sig då, men hur många kvinnor är det inte som har blivit antastade eller till och med i värsta fall våldtagna på festivaler som sen aldrig kan gå på festivaler igen? Och därmed också blir exkluderade på grund av trauma de har utsatts för. Men det skiter man fullständigt i. Och även om de här samlar ihop pengar för att kunna träffas någonstans, nej, Det ska de då inte få göra, utan det ska förlöjligas då i nationell media helst då.
Ja, och det var någon som skrev här i kommentarsfältet, det är faktiskt olagligt att diskriminera på grund av kön, och de svarar, ja, fast det är olagligt att våldta också. Det är så roligt att man blir liksom inte arg på upprörd över problemet, utan man blir upprörd över symptomen på problemet, för den här festivalen är ju ett symptom liksom.
Mm.
Men gör någonting åt det själva problemet, och så behöver vi inte ha det så här, för jag tror inte att det är någon kvinna som vill ha det så här. Helst skulle man ju vilja att vi alla bara kunde gå på festival och ha det nice tillsammans utan att behöva fundera över såna här saker.
Ja.
Det är ju inte ett slutmål att alla festivaler ska vara uppdelade mellan så här, ja, män går här och kvinnor går här. Det, ja,
jag tror
inte
att varje person ska ha en egen festival. Jag tycker att det är det enda rimliga. Då slipper man ju liksom alla såna här grejer.
Ja. Så det är så jävla töntigt också så här, bara, testa att byta ut ordet kvinnor mot det här ordet. Alltså, den där retoriken känns ju jävligt konstig.
Mm.
Eller?
Ja.
Men alltså, ja, du, absolut, byt ut det ordet. Men då betyder det inte samma sak längre. Man kan inte göra så.
Mm, nej, precis. Ja. Ja, det är... Ja, nej, så jag tycker att säsongens första Quack You, och säkert kanske inte det sista, går till Marcus Birro för den här genomgående usla och fullständigt idiotiska och vansinniga blogginlägget då.
Mm.
Ja,
så Quack You, Marcus Birro. Veckans scoop ska vi titta på.
Oh, det var ett tag sedan.
Ja, det var det. Och det är lite kort då, egentligen bara då. Det är Expressen den här gången då, som tycker att hela Sverige ska känna till historien om brittiska Eve, som efter att ha varit på en brun utan solbehandling tog på sig ett par Adidas-byxor. Vilket gjorde då att, och nu ska ni höra, logon avbildades då på hennes ben. Så att, ni förstår hur det såg ut sen. Så att, ja. Wow.
Nej, men däremot hade det varit Nike-byxor, så hade förstått att hon hade tyckt det var jobbigt. Men Adidas är ju helt okej.
Ja, det såg inte så farligt ut. Men det var tydligen någonting som vi alla behövde få veta. Så ja, tack Expressen för den informationen. Och så kör vi väl ett avslut med en insändare, va?
Ja, precis. Det stora problemet vi pratar om här. Är en person som var hämtade sin son i Brålanda och passade på att panta burkar.
Ah.
Mm. Dum om min förvåning när jag inte fick ut min pant utan att handla. Får man göra så? Nej, vi handlade inte, och nästa gång får det bli den fina butiken i Frändefors som månar om sina kunder. Undertecknat 37 kronor.
Åh, stackarn.
Ja. Ja, det är, nej, det är inte lätt när det är svårt.
Och det är också så frågan, vad förväntar man sig att uppnå med den här insändaren egentligen?
Ja.
Få tillbaka sina 37 kronor.
Skryta kanske lite om att man vid ett tillfälle hade 37 kronor.
Nej, det hade jag inte. Det fanns bara på en lapp.
Hade kunnat ha. Hade kunnat ha.
Precis. Hade kunnat byta till sig varor värda 37 kronor.
Precis.
Ja, det är sant i och för sig. Ja, nog om detta då. Nu säger vi att vi är klara för den här veckan, tycker jag.
Ja.
Håller ni med? Ja, utmärkt. Ja. Säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.